Ska vi gå till Efesierbrevet 4 och 15 till 16. Efesierbrevet 4 och 15 till 16. Och detta är sista avsnittet i ett större sammanhang som vi kommer att se. Jag läser 15 och 16. Paulus som skriver till församlingen i Efesos. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Vad vi ska se på här är huvudet uppbygger kroppen, ger sin näring åt kroppen. Paulus börjar i vers 15. Han säger nej. Han säger ett ord som där han redan har talat om någonting tidigare. Och nu lägger han fram en motsats istället och säger nej. Istället så ska vi göra detta. Han talar här i det här sammanhanget från början av kapitel 4. Där han uppmanar dem att vandra värdigt kallelsen. Behaga Herren i allt. Vandra värdigt kallelsen och allt handlar här om att de ska vara ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. Han talar att de ska uppnå enheten i tron. Han talar alltså om enheten i församlingen. Vikten av att bevara enhet i församlingen. Och att den här enheten är, församlingen är förenad redan i Kristus av den helige ande. Fadern, sonen och den helige ande är en enhet. Och församlingen ska liksom Gud är en också vara förenad. De ska ha enhet mellan varandra. Och det här är en enhet som finns men som de måste bevara. Och som också Kristus ser till att enheten bevaras genom att fördela gåvor till var och en i församlingen. Så medan församlingen är en enhet så har varje medlem i församlingen också sin unika, fortfarande individer, fortfarande egna personer och sina unika funktioner. Och det används liknelsen om en kropp med kroppsdelar och olika funktioner. Kristus har gett gåvorna till församlingen. Han har räknat upp apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare som har som uppgift att utrusta de heliga till tjänsten så att vi når fram till enheten i tron. Församlingen når fram till enheten i tron genom de olika tjänarna och framförallt ordets tjänare som undervisar och utrustar de andra. Som undervisar ordet, predikar Guds ord, lär dem i läran. Och när församlingen lär sig sann lära så kommer de inte att föras vilse. Och det var det han talade om precis i sticket innan. Så att vi ska växa till enhet i tron, till full mognad, till full Kristuslikhet, Kristi fullhet, så att vi inte längre är barnsliga och inte längre förs fram och tillbaka av vindkasten i läran och blir bedragna av människor och deras falskspel. Så han har talat om De ska inte föras vilse, de ska inte vara barnsliga, de ska istället växa. Och här kommer han då till vers 15. Istället för att vara barnsliga, istället för att bedras av människor och deras tärningskastande, deras fingerfärdighet, deras trollerikonster och tricks, deras falskspel, så ska vi istället hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Det är Kristus som bygger församlingen. Kristus är huvudet för församlingen. Och det är utifrån Kristus som församlingen uppbyggs och bygger sig själv, uppbygger sig själv, som det står här också. Så det börjar med huvudet, och utifrån huvudet så uppbyggs resten av kroppen. Kroppen byggs från huvudet och nedåt. Han säger då, börjar med vers 15, istället ska vi hålla fast vid sanningen i kärlek. Och det här ordet är bara ett enda ord i grekiskan, aletheo. Det är ett verb, att vara sann, att sanna, att vara sann. Det står inte något speciellt att man ska tala sanning eller att man ska hålla fast vid sanningen, men det står, det betyder allt detta, men ordet betecknar att vara sann på alla sätt. I kärlek. Och en del tolkar det som att man måste tänka på tonen när man talar om sanningen för folk. Man måste säga, man ska inte banka folk i huvudet med sanningen. Man ska säga det med kärlek. Man ska hålla en god ton, som det oftast talas om idag. Om någon säger något som inte, som är sant, men som folk inte tycker om att höra, så kan man säga att det där sa du inte i kärlek, och det där sa du inte med god ton. Du måste tänka på din ton, ditt tonläge. Och det blir väldigt vagt, blir väldigt subjektivt hur någon upplever tonen i det som sägs. Och det är inte det som Paulus talar om här heller. Han talar inte om att vi ska, när vi talar sanning så måste vi tala sanning på ett med rätt tonläge eller på ett mjukt och kärleksfullt sätt. Det är inte det som Paulus talar om här. Han talar om att vi ska vara sanna i kärlek. Han talar om något annat än tonläget när vi talar sanning. Han talar istället om att det är kärleken som allt utgår ifrån. Kärlek är inte att skydda någon från sanningen. Det är inte kärleksfullt att undvika att säga sanningen till någon för att den personen kan uppleva det som kärlekslöst. Eller kan använda det som en ursäkt. Som sagt, inte det han säger om. Det är inte kärleksfullt att skydda någon från sanningen. Att säga att den här personen kan inte hantera sanningen. Eller jag tror inte att den här personen klarar av att höra sanningen, så jag berättar inte sanningen för. Det är inte det Paulus talar om, som sagt. Talar om att hålla fast vid sanningen, eller att vara sann, att vara trogen kan man säga. Jag tror det är bättre som folkbibeln har skrivit faktiskt, att hålla fast vid sanningen. För att det står i motsats till det som man talat om innan, det är att följa vindkasten i läran. Att följa lögner, följa lögnläror, falska läror, villoläror. Det är det som det står i motsats till här. Istället för att följa lögner, bedrägeri, låta er luras och föras vilse, så ska ni hålla er till sanningen, vara sanna, vara trogna sanningen. Och det här sanningen, sanningens ord, är förstås evangeliet självt. Som Paulus skriver i kapitel 1, vers 13. att de har hört evangeliet, sanningens ord. Istället för att följa falska evangelier, falska läror, falsk undervisning, lögner, lögnevangelier, så ska ni veta, hålla er fast, hålla er sanna, det sanna ordet. Stå fasta i evangeliet, det som är sanningens ord. Och veta vad evangeliet är, så vet ni vad som inte är evangeliet, vad som är lögn. Jag använder liknelsen som används om de som ska veta, känna till falska sedlar. Man behöver inte lära sig, de som arbetar i banken eller i kassan, som har att hantera med kontanter, mynt, som måste veta att det här pengarna som folk ger mig är riktiga sedlar och inte falska sedlar. Det de behöver göra är att sätta sig in i och lära sig, hur ser en sann sedel ut? Hur ser äkta sedlar ut? Vilka vattenstämplar har de? De har väl också någon lampa som de kan lysa i, så de ser hur sedeln ska se ut. De vet precis allt som krävs för att en sedel ska vara äkta, hur den ska se ut. De behöver inte sätta sig in i hur falska sedlar kan se ut. De vet att de ser ungefär ut. Förfalskningar försöker att vara lika det som är äkta, men det finns alltid något fel i det. De behöver inte lära sig alla detaljer om felen. De behöver bara veta, hur ser en sann sedel ut? Vilka är kännetecknen på en sann sedel? Så ser de på varje sedel och ser om den är äkta. Samma sak är det med evangeliet. Vad är det sanna evangeliet? Hur känner man igen vad evangeliet är och håller sig till det? Om man vet vad evangeliet är, så behöver man inte sätta sig in i alla möjliga villoläror. Man behöver inte lära sig alla detaljer i de olika religionerna, varför de är fel. Man behöver inte lära sig detaljer i alla villoläror som finns. Det har skrivit tjocka böcker om alla villoläror och vad de lär ut och vad de har för fel i sig och allt sådant genom tiderna. Men vissa kan göra detta, det är deras uppgift. Men alla, vi behöver inte det. Vi behöver inte kunna allting om alla villoläror. Som kristna behöver man bara veta, vad är evangeliet? Vad är sanningen? Och hålla sig till det och vara sann och trogen evangeliet, det sanna ordet. Så då håller vi oss fast vid sanningen i kärlek. Kärlek återkommer här och ska se mer på det. Och då när vi gör detta, säger han sedan, så ökar och växer vi in i honom i allt. Han som är huvudet, Kristus. Vi växer på alla sätt i allt. I allting, då vi håller oss till sanningen, håller oss till evangeliet. När vi är där, när vi är i sanningen, när vi är sanna, det är genom detta som vi ökar och växer på alla sätt i allting. På alla sätt i allt. Vers 13 har talat om att växa i tron, i kunskapen, i insikten om Kristus. Växa till i vuxenhetens alla delar. Han har talat i vers 2 om saktmod, mildhet, tålamod, allt det som krävs för enheten i församlingen, kärleken i församlingen. Växa in på alla sätt i allt. Växa in i honom, det vill säga Kristus, han som är huvudet. Växa till hans likhet, till hans fullvuxenhet, till hans mognad, mer och mer. Och allt som krävs för detta är att hålla sig till sanningen, till evangeliet, till kärleken. För att växa till in i honom. Sen kommer vers 16 där han talar om en process. I lite omvänd ordning. Från honom så hålls hela kroppen samman och hålls samman genom varje sena eller varje led som ger näring, och efter måttet av energi eller kraft som var och en, varje del har till att kroppen ska ökas. Alltså det är en lite krånglig mening, men om vi lägger fram ordningsföljden i det som Paulus säger, så börjar det börjar med Kristus, ur honom. Det börjar med huvudet, han som är Kristus. Det är ur honom som allt detta kommer. Och Paulus använder här kroppsbild. Han talar om en kropp. Han talar om kroppsdelar, han talar om huvud. Kroppsdelar, leder och senor. Och fördelningen av näring som flödar ut i kroppen genom de olika kroppsdelarna. Men det börjar först i Kristus, som i huvudet, ur vilken allt utgår. Det är i huvudet sitter hjärnan som styr allting i kroppen, som styr resten av kroppen. Det är hjärnan som tänker, som styr kroppen. Kristus styr församlingen. Det är hjärnan som också styr blodomloppet, blodtrycket, hur näringen ska gå ut i resten av kroppen. Allt styrs från hjärnan. Det är hjärnan som säger till de olika kroppsdelarna, utan att vi själva vet om det, vad de ska göra, hur hjärtat ska pumpa, hur näringen ska gå ut i kroppen, vilket blodtryck det ska vara i kroppen. Allt sånt styr hjärnan. Från allt detta alltså utgår från huvudet. En annan liknelse är att det är roten. Då börjar man nedifrån, men man säger det från roten som saven går ut i resten av växten. Roten suger upp vatten, vätska, och så går resten av saven ut i resten av växten. Men det är från huvudet som allting går, från hjärnan. Sedan har vi kroppsdelarna. Nummer två, han talar om att varje enskild del har en viss, ett mått av funktion, verkan i att kroppen ska växa. Men det börjar med Kristus. Kristus utrustar, ger gåvorna, ger lärarna, ger ordets tjänst som utrustar resten av kroppen med deras olika gåvor. Det talar i vers 13, skriver Paulus, som också använder ordet mått. Det är efter Kristi mått. Det mått som Kristus har utmätt. Det mått som huvudet har utmätt. Som har huvudet har styrt och bestämt. Så ska varje kroppsdel fungera och göra sin del. Göra sitt. Allt efter huvudets bestämmelse. Huvudets standard. Kristi standard. Allt får sin beskärda del efter huvudets vilja. Och varje kroppsdel som får sin näring, varje kroppsdel är också en led i försörjningen. En sena, han använder ordet led och bindsena. Här, varje kroppsdel är en led i försörjningen. Precis som ett blodomlopp. Precis som hur näring förs ut i hela kroppen. så sker det genom kroppsdelarna. Och de måste sitta ihop, de måste sitta ihop med leder och senor för att det ska gå till nästa kroppsdel och tillbaka. Så det som man beskriver här är som ett blodomlopp. Näringen förs ut till kroppsdelarna genom blodet. Och varje del får sin beskärda del. Paulus har använt samma ord i Kolosserbrevet 2:19 där han talar om kärleken som är fulländningens bindsena. Där han har talat om bindsenan i kroppen, också ett kroppsspråk. De olika kroppsdelarna sitter ihop genom senor och ger näring åt varandra och bygger upp varandra och växer tillsammans med varandra. Han har använt samma kroppsord i vers 3 här i kapitel 4. Att de ska skynda sig att bevara andens enhet i fredens bindsena. Och det sker alltså bland annat genom de 4-5 tjänstegåvorna som Jesus har gett. Ordets tjänare, apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Dessa ger näring. Det börjar hos ordet. Börjar med Kristus, hans ord, och sedan ordets tjänare som delar ordet till församlingen, som utrustar resten av de heliga, som talar om kroppens enhet, församlingens enhet och hur församlingen får näring från huvudet, från Kristus, genom de olika kroppsdelarna i olika ordning. Och alla kroppsdelar ger näring åt varandra. Näringen förs ut i kroppen och kroppen växer och byggs upp, bygger upp sig själv. Men det börjar från huvudet, från kroppen. Så det är kroppens allt, slutet av allt är kroppens enhet. Kroppen har sammanfogats och lagts ihop genom ordets förkunnelse, genom att apostlar eller evangelister förkunnade ordet. Så har troende kommit till tro, de utvalda kommit till tro, lagts in i kroppen, förts in, förenats in i kroppen. Kroppen har sammanfogats och lagts ihop. Och sedan uppbygger församlingen, kroppen, sig själv gemensamt tillsammans med de olika enskilda gåvorna. De olika enskilda kroppsdelarna som har sina funktioner för att näringen ska gå ut i kroppen och försörjas och bygga upp varandra och växa. Och det sker i kärlek. Och så fortsätter kroppen till sist att växa och uppbyggas och växer så till ett mått av mognad, till fullvuxenhet som en kropp. Och inte längre barnsliga igen. Som ett litet barn i början. Ett barn ska inte förbli barn, utan det ska växa och växa och bli större och större och mogna. Och till sist uppnå fullvuxenhet och mognad efter Kristi mått. Och vers 13, tills vi når enheten i tron och kunskapen om Guds son. Till en fulländad människa, till en fullvuxen människa enligt Kristi vuxenhet, Kristi fullhet, hans fulla vuxenhet, fullvuxenhet. Tills vi når enheten. Talar alltså om församlingens kollektiva helgelse som utgår ifrån Kristus, hans person och verk i återlösningen. Som jag redan sagt så är i den här liknelsen som Paulus använder om kroppen så är Kristus huvudet. Huvudet är Kristus. Kroppen är församlingen. Och församlingen sammanfogas under honom, i honom och får sin näring genom honom. Församlingens hela hälsa är beroende av Kristus, precis som kroppens hälsa är beroende av huvudet och varandra. Som kroppsdelar så är kroppsdelarna en del i växandet. John Calvin säger detta: livet och hälsan som sprids genom lemmarna flödar från huvudet, så lemmarna har en underordnad ställning. Det flödar från huvudet. Kristus ger gåvor till församlingens uppbyggelse, gåvor till varje lem, och uppbyggelsen sker genom lemmarna, kroppsdelarna. Församlingens kollektiva helgelse utgår från Kristus. Jag använder kanske ett nytt ord och talar om kollektiv helgelse. Församlingens kollektiva helgelse. Församlingen är inte bara individer som ska helgas individuellt, utan en kropp, en enhet som ska helgas kollektivt. Och växa som en kropp till en annan. Och det utgår från Kristus. Kroppen är en kropp och består av många lemmar. Så består församlingen är en kropp som består av många medlemmar. Också ordet medlem, member, också använder det här kroppsspråket när vi talar om föreningar eller klubbar eller församlingar. Kanske för att man har haft en biblisk världsbild och skapat dessa ord från Bibeln från början. Och så har det påverkat samhället. Näringen går genom kroppsdelar som sitter ihop med leder, senor, bindsenor, blodomloppet flödar ihop. Det går inte att hugga av en lem och låta den växa på ett annat ställe för sig själv. Hugger man av en lem, hugger man av armen, så dör armen och blodet kommer också att spruta ut ur hela kroppen, och så dör kroppen också om man inte plåstrar om det. Likadan skada är det för församlingen när en lem avhuggs eller skiljer sig av. Det är en stor skada för församlingen. Så kroppen växer och får näring. Precis som en kropp växer och får näring, så växer församlingen och får näring genom lemmarna. Och precis som kroppen har ett huvud som styr allt resten av kroppen, så har församlingen ett huvud som styr allt och fördelar allt näring till resten av kroppen. Och det huvudet är Kristus, han som styr församlingen, han som fördelar all näring ut till församling. Och mer specifikt, Jesu person, också hans verk, och specifikt så utgår församlingens hela liv och hälsa och helgelse, det utgår ifrån kärleken, från Kristi kärlek. Han säger i vers 15, i kärlek. Han har sagt det, säger igen i vers 16, i kärlek. Han har sagt det i vers 2, ni ska stå ut med varandra i kärlek. Allt sker genom kärlek. kärleken är som blodomloppet i kroppen. Det är i kärlek som allt sker. I kärlek som allt sker. Och specifikt Kristi kärlek till församlingen. Hans återlösning av folket. Det är det här som allting utgår ifrån. Vi läser i Johannes 1:17. Att nåden och sanningen. Vi ska hålla fast vid sanningen som det står. Och nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Och kärleken i sanningen till varandra utgår ifrån Kristi kärlek till oss. Vi har alla dessa bud som upprepas Johannes 15:11-17. Älska varandra så som jag har älskat er, säger han till sina lärjungar. Ni ska älska varandra inte med diffusa känslor, inte med ton, inte med god ton eller med känslor av att det är en skön kärlek. Utan ni ska älska så som jag har älskat. Kärleken utgår ifrån Kristi kärlek till oss. Kärleken till varandra i församlingen utgår ifrån Kristi kärlek till oss. Och det är den som definierar vad är kärlek som vi ska älska varandra med. Det är detta som är helgelse kollektivt, att älska varandra. Mina älskade, skriver Johannes i första Johannes brev 4:7-11. Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss, är definitionen. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Där är kärleken. Mina älskade, om Gud älskar oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Vad är kärleken? Är det sentimentala känslor eller god ton? Eller att säga saker på ett mjukt sätt? Eller vara gulliga med varandra? Hur definierar Bibeln Guds kärlek? Han sände sin son till försoning för våra synder. Han sände Jesus Kristus för att dö i församlingens ställe, för att ge sitt liv, dö en plågsam död, hälla ut sitt blod för församlingen, lida och ta straffet av Guds vrede i församlingens ställe, i folkets ställe. Det är inte bara gulliga känslor, luddiga ord. Kärlek. Så som han har älskat oss, så ska vi älska varandra. Hur då? Genom evangeliet. I efterföljd av Jesus, som vi ser högst av allt i vad han gjorde. Genom evangeliets budskap, sanningens budskap, sanningens ord, i kärlek. Det han gjorde i att dö i syndare ställe, i sitt folks ställe. Människor som inte förtjänade det. Människor som förtjänade att straffas. Deras straff tog han istället på sig själv. Det är detta evangeliet, sanningens ord, som är det stora instrumentet för församlingens uppbyggnad och tillväxt. Evangeliets förkunnelse, evangeliets liv, allt som utgår ifrån vad Jesus, huvudet, har gjort och bestämt och sagt. Alltså kärleken med konkreta ord. Att ge sitt liv för sina bröder, säger också Johannes. Så som Kristus gav sitt liv, så är vi också skyldiga att ge våra liv för bröderna. Det är en extra särskild kärlek. Vi blir inte bara befallda att älska vår nästa som oss själva, utan att våra icke-troende medmänniskor ska vi älska som oss själva. Våra medtroende syskon, medlemmar, ska vi älska mer än oss själva, mer än våra egna liv, så att vi skulle vara beredda att dö för dem. Detta är helgelsen. I grund och botten, helgelse är att gå ifrån synd och gå till mer rättfärdighet. Och vad är synd? Synd är brott mot lagen. Vad är rättfärdighet? Att följa lagen. Och vad är det att följa lagen? Det är att älska. Det är kärlek. Helgelse handlar om kärlek. Den kollektiva helgelsen i församlingen är att vi växer i kärlek till varandra. Så ni ska helgas kollektivt genom att älska varandra med Kristi kärlek som förebild. Det här är budskapet till oss. Vi lever i en så individualistisk tid. Och det är sant att kanske det är en förvrängning av den kristna verkligheten att människor är individer. Individualism utgår på ett sätt ifrån Bibeln, för vi är alla individer. Vi är frälsta som individer. Vi är individuellt utvalda till frälsning som individer. Vi är individer. Ingen ärver kristendomen. Kristendomen är inte en där hela landet är kristet bara för att kungen är kristen. Det är inte så extrem kollektivistiskt att det är någonting man ärver, någonting man föds in i för att man föräldrarna är kristna, eller för att kungen är kristen, eller för att ledaren är kristen och så är alla andra kristna. Det är någonting som måste vara individuellt, och det har vi som baptister. Våra baptistiska förfäder var några som kom fram till detta. Man ska inte döpa barn för att de har ärvt kristendomen från kungen och sina föräldrar, och kungen är kristen och döpt, och därför måste hela landet döpas och vara kristna och är kristna. Individualismen kommer ifrån den bibliska sanningen som baptisterna förstod, att vi är frälsta som individer. Men sedan har individualismen gått ut i den sekulära uppfattningen och fått sitt eget liv och sin egen extrema definition, och sedan kommit tillbaka in på kristna så att de ser sig som individualistiska och behöver ingen församling. Och glömmer av kollektivtanken som också är biblisk. Att församlingen är ett kollektiv. Guds folk är ett kollektiv. Det finns inga som är individer för sig själva och klarar sig själva. Men det här är tanken som kommit in. Och människan är också kollektivistisk. Människan är en flockvarelse, en jordvarelse. Människan jämförs med får. Guds folk jämförs med får. Folk är som vilsna får. Människor fungerar i grupp. Människor följer gruppen. Det är så det fungerar i samhället. Vi ser många irrationella saker ske. bland människor för att alla gör bara som alla andra gör. Alla andra gör ju detta, så då måste det vara sant, och vi måste också göra samma sak. Och det är väldigt svårt att sticka ut och gå emot strömmen och kollektivet. Så människan är en flockvarelse, det är sant. Kollektiv är nödvändigt, och som sådant så är församlingen nödvändig för det. Men det är dock en frivillig sak, det är ingenting man föds in i. Det har gått en dokumentär på Sveriges Television där de ironiskt nog har anklagat frikyrkor för att deras barn som växer upp i frikyrkor växer upp under en plåga och förtryck och svårigheter, och det är dåligt för dem och allt sånt. Problemet är att man anklagar frikyrkorna, alltså som jag nämnde baptist. Man kan inte ärva religionen från sina föräldrar, men de anklagar frikyrkor för detta fast de har gått emot den här tanken. De anklagar frikyrkor för att barn växer upp i frikyrkan. Och exkluderas, eller vad de utsätts, de menar att de utsätts för. Medan det istället är en anklagelse de borde rikta mot sin egen statskyrka. För det är de som tror på barndop. Det är de som tror att kristna föräldrar och deras barn är kristna. Att de måste döpa sina barn som kristna. De anklagar frikyrkan. Sveriges statstelevision anklagar frikyrkan för någonting som den svenska staten har stått för i hundratals år. Och till och med var det så att för bara en kort tid sedan så föddes man in i svenska kyrkan bara för att man föddes i Sverige. Man behövde inte ens bli döpt. Jag föddes som medlem i svenska kyrkan. Bara för att jag var född i Sverige så var jag kristen och född i svenska kyrkan. Men så är det inte. Det här kollektivet är frivilligt. Inga barn föds in i församlingen. De måste själva komma till omvändelse och tro när de är vuxna nog. Och själva döpas. Vi döper inte barn. Det här var kanske en lång utläggning om dokumentären. Men församlingen växer i ömsesidig gemensam kärlek. Vi måste ha ömsesidig gemensam kärlek. Som kropp helgas vi kollektivt. Vi är ett och ska bevara enheten. Växa i helgelse, i kärlek till varandra. Kollektivt, det går inte att älska varandra om inte varandra finns. Annars sitter man bara och älskar sig själv. Och då gör man fel. Man måste älska varandra, det måste finnas ett kollektiv att ingå i så att man ska älska varandra. Därför är det omöjligt att vara individuell kristen utan församling. Såvida man inte har extrema omständigheter. Och som varje kroppsdel har du som kristen en viktig del i hela kroppen. Du har en viktig roll i församlingens tillväxt. Du är en led i försörjningen av resten av kroppen. Och utan dig går det inte. Alla har gåvor. Var och en har sin nåd, sin gåva från Gud. Från Kristus, för att hela kroppen ska må bra, för att hela kroppen ska växa, för att hela kroppen ska ha sitt goda. Man kan inte ha en kropp som växer mer än de andra kroppsdelarna. Så ska det inte vara. Och så har det inte fungerat. Men det finns kroppsbyggare som endast jobbar på sina biceps. Och så går de med jättestora biceps. Och ser ut som krabbor eller räkor med jättestora armar. Och resten av kroppen är tunn. spinkig, tanig. Så är det inte i församlingen. Det är inte så att en kropp ska växa och bli större än de andra och sen inte behöver de andra, kan gå på armarna och inte behöver benen. Man ska växa till fullvuxenhet. Växer du? Växer du? Det står, vi ska inte vara som barn. Jag ska tala lite individuellt också. Vi ska inte vara som barn utan växa till fullvuxenhet. Växer du genom de medel Gud ger, genom församlingen? Jag håller på att översätta en bok av J.C. Ryle, Holiness. Han talar om kapitel 6, tror jag det är, om att växa i nåden. Att växa. Och en mycket meditativ bok, självrannsakande bok, där han ställer frågan, växer du? Han skriver att den som inte har mer än en sorts söndagsreligion, vars kristendom är som hans söndagskläder som bara tas på en gång i veckan och sedan läggs åt sidan, en sådan kan förstås inte förväntas bry sig om att växa i nåden. Han vet ingenting om sådana saker. De är en dårskap för honom. 1 Korinthierbrevet 2:14. Men för alla som är uppriktigt angelägna om sina själar och hungrar och törstar efter andeliv bör frågan komma med rannsakande styrka. Gör vi några framsteg i våran fromhet? Växer vi? Man lägger fram några tecken på att man växer. Ett tecken på är att man växer i nåden är ökad ödmjukhet. Och det är det som Paulus talar om här också i det här kapitlet. För att bevara andens enhet, för att växa, behövs ödmjukhet. Inte stolthet, att man förhäver sig över de andra. Man behöver ödmjukhet och tålamod med varandra. Att egentligen ödmjuka sig själv som Kristus ödmjukades och gav sitt liv. Den ödmjukheten behövs mot dem varandra. Ett annat tecken på att man växer är ökad tro och kärlek till vår Herre Jesus. Tro och kärlek till vår Herre Jesus, som Paulus talat om också. Att man växer, når fram till enheten i tron, gör allt detta i kärlek. Sann i kärlek, ärlig, pålitlig, trogen, inte lumsk eller lurig eller svekfull, sådana saker. Ett annat tecken är att man växer är att kärleken ökar. Att man använder medlen som Gud har förordnat för att växa. De offentliga medlen som är ordet, predikan, söndagens predikan, gemenskapen, bönen tillsammans, den kollektiva bönen tillsammans. När vi tar nattvarden, när vi döper, det är de offentliga medlen för att växa. Och de här medlen kan också tas individuellt, ordet. Inte att man kan ta nattvarden och döpa sig individuellt. De är offentliga. Men ordet, bibelläsningen. Vi har apostlarna och profeterna hemma i Bibeln. Vi har herdar och lärare och evangelister offentligt i församlingen. När vi är för oss själva har vi Bibeln, apostlarna och profeterna. Också medel för att växa. Den privata bönen. Allt detta, i allting, att växa i allt, på livets alla områden, allt ska underkastas Kristus som huvudet. Kristi herravälde. Som jag nämnde så lever vi i en tid av grov individualism. Vi har ateistiska vänner som endast bryr sig om sig själva när det kommer till kritan. Som är egoistiska. De har sitt enda liv nu, tänker de. Och det livet ska jag leva till min egen ära. För mig själv. Det är jag först som gäller. Där är själviskhet, grov individualism. Allt annat finns för de själviska begären. De lever i depression innerst inne. För de vet att de förnekar sin skapare. Och alla deras vänskaper är falska. Därför att deras första plikt är till sig själva. Deras främsta mål är att upphöja sig själva. Och när de går in i någon förening, när de går in i någon vänskap, så är det för att utnyttja, för att nå sin egen höghet, för att nå sitt eget mål, sin egen självkänsla, sitt eget självuppfyllande. Sen finns det religioner där man talar sig varm om kärlek och har alla dessa luddiga uppfattningar om kärlek. Älska varandra, älska blommorna, älska djuren, älska växterna. Men man älskar inte Gud. Man har en annan Gud, en annan avgud. Och hur mycket man än älskar allt annat i skapelsen, så uppfyller man inte det främsta budet att älska Gud av hela hjärtat, själ, förstånd och kraft. Man har avgudar, andra gudar som man älskar och dyrkar. I varje sådan religion så är inte Kristus huvudet. Det är inte Kristus som bestämmer dem i deras religion. Man har påven som huvud över sin kyrka, eller Buddha, eller präster, munkar, andra saker som inte är Kristus, som inte är kärleken från Kristus. Kärleken som utförs är inte kärlek därför att det sker för att man ska förtjäna sin frälsning och komma till himlen. I grund och botten så är kärleken som utövas, de religiösa handlingarna, barmhärtighetsgärningarna, allmosorna man ska ge till de fattiga. Det gör man bara för att religionen säger att om du gör detta så kommer du på rätt sida när du dör. Det som kallas kärlekshandlingar då blir bara själviska för att man ska komma till himlen eller paradiset eller nirvana när man dör. Den sanna kristendomen är den enda plattformen utifrån vilken man kan älska sant. För att man har blivit född på nytt, för att man har redan blivit älskad, för att vi redan har evigt liv. Vi har inget mer att förtjäna. Vi förtjänar evigt liv på grund av vad Kristus har gjort för oss. För att han har frälst oss. Han har fört oss till evigt liv. Vi har redan garanterat himlen. Det finns inget vi kan göra för att förtjäna det. Så vi har nu möjlighet att älska sant i sanning. På ett sant sätt. För att när vi handlar i kärlek till någon så är det inte för att förtjäna himlen. Vi har redan himlen. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och vi har lärt känna den sanna kärleken. Och det är så man använder ordet älska och kärlek så mycket. Men vad betyder det konkret? Kärleken är att Jesus dog i syndares ställe. Återuppstod. Och har frälst oförtjänta syndare. Och gett dem något de inte förtjänar. Fräls dem ifrån helvetet, från den brinnande sjön av eld och svavel, och fört dem in i Guds rike, i evig härlighet, evig glädje på Guds högra sida för evigt. Så låt oss som församling sträva efter att växa i Kristi likhet som församling, så att vi är en enad kropp, medan vi fungerar i alla våra individuella kroppsfunktioner och tjänar med våra gåvor varandra som kroppsdelar i kroppen. Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för ditt ord, och vi tackar dig för det här stycket vi varit i nu om din församlingsenhet och vad du har gjort för församlingen och hur allting utgår ifrån din son Jesus Kristus och hans död för oss, och alltings mål är honom, hans fullvuxenhet, hans mogenhet, hans likhet, att växa närmare honom, likare honom som kropp, som kollektiv, gradvis mer och mer. Vi bekänner Gud, vi är inte perfekta, vi är inte fullvuxna ännu. Det är en verklighet som ditt ord visar, att det här är någonting som inte är fulländat direkt, utan någonting där vi växer. Och vi bekänner detta, Herre, medan vi ännu måste växa, så finns det kvar synd, fel hos oss. Men vi ber dig, Gud, som det står här i din text, i din sanning, och du är sanning. Du håller dig trofast, att du kommer att fortsätta ge oss näring, inte hålla våra synder emot oss, utan istället så är det en verklighet att du ska fortsätta ge oss näring, fortsätta låta oss växa tills vi till sist når fullvuxenheten, fullmogenheten som en kropp som går från ett litet barn till en fullvuxen människa. Så ska det vara med oss, och till sist efter ett liv här på jorden där vi växer i helgelse, så kommer vi till sist att förhärligas på den sista dagen när vi uppstår med förhärligade kroppar. Vi ber Gud dig att se till att detta sker, att göra detta genom oss och i oss. Hjälp oss att göra det. I Jesu namn. Amen.